Vi har ju båda erfarenhet av att ha hund. Fast min erfarenhet är lite större än din. Måste man kanske säga.
Min är ju väldigt begränsad. Du vet att jag verkligen inte tycker om hundar.
Nej, men jag har ju märkt det när du träffar min hund. Att du liksom så här...
Jag förhåller mig avvaktande och skeptisk.
Ja,
och...
men sen helt plötsligt så började du liksom spamma alla dina flöden med bilder på en hundvalp.
Ja, den var ju så fotogenik. Nej, men alltså det var ju en hundvalp som av olika anledningar dumpades i mitt hem i somras.
Ja.
Så att jag var matte där ett tag.
Mm.
Alltså det var ju en extremt söt hundvalp.
Ja, visst var den det.
Och den var ju en riktig like-raket på Instagram.
Ja.
Men jag kan också säga att den ju faktiskt... alltså jag blev ju väldigt säker på, jag vet ju verkligen hur varför jag inte gillar hundar och varför jag inte vill ha hund. Jag har ju för sig aldrig tvivlat på att jag inte är en hundmänniska, men nu när jag vet hur det är att ha hund så är jag ännu mer säker på det. Och faktiskt så tycker jag att det är mer obegripligt än någonsin att det finns människor som frivilligt väljer att ha hund.
Alltså, jag trodde att du hade landat lite i motsatsen.
Nej, det var en ljuvlig hund, alltså på riktigt. Otroligt, jättesöt och sällskaplig och gossig och härlig. Men den hårade, man skulle gå ut och kissa den, man kunde inte lämna den ensam. Det var alltså, jag kände mig ju mer låst med den där hundvalpen än vad jag någonsin har gjort när jag har haft spädbarn.
Så är det ju. Podden är en produktion från Tid Publishing som görs av med stöd från er lyssnare via Patreon. Vi pratar lite mer om det senare. Hej Sofia.
Hej Bo.
Hej. Du ville prata om Brexit. Det låter ju hemskt.
Alltså, jag tänker så här. Vi pratade
vad har
ju...
det för, varför är det viktigt ur ett norrländskt perspektiv?
Ja, men det har ju bäring utifrån väldigt många saker. Kommer du ihåg förra våren? Då pratade vi om den här folkomröstningen i Skottland.
Mm.
Om huruvida Skottland skulle bryta sig ut ifrån Storbritannien.
Nu ska de ha en ny omröstning, verkar
det. Precis. Och det är ju på grund av Brexit.
Mm.
Och varför är det så kan man diskutera. Men man kan också... Alltså man kan ju prata... Man kan ju sätta in så att säga Norrland också i ett globalt perspektiv här.
Mm.
Och vi kan diskutera... Det finns ju ett gäng människor som lobbar ganska hårt för att Norrland ska begära självständighet eller liksom utträde ur Sverige.
Mm.
Och det finns ju mycket att prata om med utgångspunkt i Brexit. Som ju också är en, alltså det är så här, Brexit, jag tycker att det, du säger att det är tråkigt, jag tycker att det är väldigt intressant.
Nej, men det är det inte,
det är en väldigt stor händelse och den är intressant för att det säger så, det är en väldigt tydlig illustration av det politiska läget vi har i hela västvärlden. Jag menar, det kommer ju i klump, det kommer ju med Donald Trump och det kommer med
Le Pen och det kommer med SD.
Precis, och det kommer med det. Och det är en väldigt tydlig illustration av vad som kan hända när människors okunskap, vill jag påstå, i kombination med någon form av demokratisk ambition.
En slags klickdemokrati också, tänker jag. Så där politiker börjar jaga liksom enkla... Alltså så här,
det här var ju liksom också en folkomröstning som någonstans, som man alltså verkligen lika gärna hade kunnat strunta i att genomföra.
Mm.
Och ändå så gör man det. Det är liksom, det är ett lågt valdeltagande. Lågt och lågt, men jag tror att det är så att det är 32% av britterna röstade för att gå ur Brexit.
Mm.
Det är ju alltså inte ens hälften.
Nej.
Och de som vill stanna, det är de som inte röstade. Alltså det där har man ju sett. Det är de äldre personerna som har röstat, och det är framförallt äldre som vill lämna EU.
Mm.
De yngre vill stanna kvar, men de gick inte och röstade.
Nej.
Och det känns ju hopplöst, bara det. Och jag...
Nej, det är en hemsk historia, och den får ju jättekonstiga konsekvenser. Jag tänker på lite, om man backar tillbaka lite på vad som har hänt, för det har ju visat sig, medan vi inte gjorde Norrlandspodden, så seglade den här märkliga frågan upp igen om Norrlands självständighet, och på ett sätt som den inte har gjort tidigare, på ett tydligare sätt. Var det här Jokkmokk som satte fart på det? Den här, alltså Vattenfalls varsel om 40 tjänster på någon slags ekonomiavdelning. Var det det som tände gnistan den här gången? Eller var...
Alltså jag tror att det här är många gnistor som har tänts på olika platser i Norrland ungefär samtidigt.
Mm.
Där det är en som har väckt ett stort engagemang där på orten, och så har de mött människor på någon annan ort som...
Och till min stora glädje, så en sak som, alltså jag tycker att den här frågan är ganska knepig, men en sak som jag tycker är väldigt bra och som har kommit upp på ytan är ju den här frågan om återförsel av liksom vinster och skatter på naturresursuttag, och som ju är en fråga som är som många pratar om och som många tänker på nu, och många hänvisar till liksom det norska systemet som skulle gynna Norrland och gynna liksom inlandskommunerna på ett annat sätt om vi hade det på samma sätt. Och det tycker jag är roligt, men sen den här frågan om en norrländsk självständighet, den är jag väldigt glad att på något sätt slippa. Jag har liksom känt i perioder så här, känt så här, och tänk om jag skulle utses till någon slags
talesperson
för den frågan. Och det har jag, som tur var, så tror jag att jag har pratat om Norrland på ett alldeles för så där abstrakt sätt för att jag ska kunna bli en sån talesperson. För att jag tycker ju inte heller att vi ska liksom sträva efter någon slags norrländsk självständighet.
Nej, och det känns ju då som en parallell till Brexit. Som om att kampanja för norrländsk självständighet och kanske till och med uppnå det känns som en extremt förenklad och populistisk dålig lösning på ett faktiskt problem som upplevs, men med den absolut sämsta tänkbara lösningen, eftersom frågan om Norrland och alla problem som finns i Norrland är alldeles för komplext.
Det här har man ju räknat på också, vad som skulle hända. Och det är ju så att rent ekonomiskt så skulle ju Norrland kunna vara en egen nation, men vi skulle vara en ganska skakig nation. Det skulle inte funka särskilt bra. Vi skulle ha en inte alls särskilt diversifierad arbetsmarknad. Vi skulle ha problem med intern kompetensförsörjning, och vi skulle vara väldigt konjunkturberoende, därför att vi skulle vara så beroende av export av ett fåtal råvaror vars pris går upp och ner på världsmarknaden. Så att det skulle vara på det sättet en ganska dum idé. Men när konjunkturerna är bra för de norrländska råvarorna, för liksom stål och timmer och elkraft, ja, då skulle kanske Norrland som nation klara sig ganska bra. Men om priserna går ner på dem, så skulle vi få problem.
Men sen så skulle vi få ett problem, som du sa, med kompetensförsörjning. Och det är en sak som jag har funderat på ganska mycket, inte bara för Norrland utan för hela Sverige. Att när man funderar på, vi har stora problem i den svenska skolan.
Mm.
Kunskaperna sjunker samtidigt som betygen höjs. Vi har liksom en betygsinflation. Och det finns ju inte en förklaring till varför det har blivit så här. Och det är inte heller någonting som hände under ett par år under en viss regering eller någonting, utan det här är ju någonting som har pågått under lång tid och där det också har tagit väldigt lång tid att se konsekvenserna, nämligen liksom sämre kunskap. Det märks på universiteten, de som kommer till universitetet har lägre förkunskaper. Och så blir det som en ond cirkel. Och inte minst lärarutbildningen, där det har varit väldigt lätt att komma in och också väldigt lätt att ta sig igenom lärarutbildningen på andra sidan. Och så blir de lärare och så får vi ännu sämre kunskap. Alltså det fungerar ju rent krasst så. Och om vi då ser till Norrland som har en väldigt kompetensflykt. Alltså väldigt många, majoriteten som liksom utbildar sig på universitet, de flyttar dels för att utbilda sig för att det
fast
finns
om vi
inte
var en
så
egen
många
stat, så kanske vi skulle kunna ha otroligt så här härligt skattesystem och mycket högre lärarlöner än i Sverige.
Och då är jag inte så säker på att det bara är lönen som avgör var en människa väljer att bosätta sig.
Ja,
eller
men så skulle vi också kunna beskatta skiten ur råvarunäringen och lägga alla pengarna på hög och använda dem till medborgarlön eller något sånt där.
Men beskatta skiten ur råvarunäringen, säger du? Ja, du tror att det är bara, nu tar vi ut jättemycket skatt för det här och då tror du att gruvorna och allting bara skulle fortsätta rulla som förut?
Ja, men de kan ju inte flytta någon annanstans, för de ligger i Norrland. Det är det som är det bra. Alltså nu när Norrland är en del av Sverige. Nu känner jag att jag börjar bli mer och mer positiv här.
Ja.
Men nu när Norrland ligger i Sverige så har vi ju problemet att om vi tittar på våra råvarunäringar då, som är otroligt lönsamma. Alltså produktionen av vattenkraft, produktionen av vindkraft, produktionen av stål och malm. Och inte minst hela skogsnäringen. Så har ju stora delar av den har ju alltså då flyttat till storstan. Det låter ju märkligt. Alltså själva produktionen av råvaran är alltså kvar i norra Sverige. Men förädlingen och förvaltningen och administrationen av beskattningen av själva vinsten av hela den här hanteringen hamnar ju inte i Norrland. Det är liksom också ett välkänt faktum. Jag tror att det är så här att råvarorna i sig är värda ungefär 50 miljarder om året. Men förädlingsvärdet är ungefär 500 miljarder. Jag har sett en sån siffra någon gång. Och hela det förädlingsvärdet, hela administrationen, hela hanteringen, hela vinsten, hela skatteintäkten skulle ju hamna i nationen Norrland om vi var ett eget land. Och då skulle vi ju också kunna beskatta den typen av verksamhet hårdare i vår drömstat. Djupt andetag. Det är sant, du förstår ju. Du vet ju att jag har rätt.
Alltså, så här. Det finns ju saker som absolut kan diskuteras. Och som vi har diskuterat i den här podden. Mm. Och som också har diskuterats på andra håll. Och vi kan börja med till exempel, tänker jag, någonting så enkelt som mineralavgift.
Ja. Och som nu är lägst
som
i världen.
Som är typ noll.
Ja, den är 0,02.
I praktiken så är det noll.
Mm.
Och att på så sätt dra in rättmätiga pengar från den här råvaruförsörjningen. Men det finns ju ett helt annat argument som ju då faktiskt inte handlar om pengar för att det här är en dålig idé. Och det är ju på samma sätt som att Brexit är en dålig idé. Nämligen att hela världen är skakig. Eller hela västvärlden som vi känner den skakar ju verkligen i sina grunder just nu. Och det vi behöver då, det är inte mer splittring. Utan vi behöver mer sammanhållning. Och här så tänker jag också att ja, okej, om Norrland vore ett eget land så är det ju såklart helt rimligt att Norrland får del av alla de här inkomsterna från allt det här du pratar om. Men för mig är det så enkelt som att Norrland är inte ett eget land. Norrland är en del av Sverige. I ett land håller man ihop, man delar med sig. Och då menar jag alltså att man tar och man ger olika landsändar.
Fast södra Sverige delar ju inte. Delar ju inte med sig särskilt mycket till oss.
Men då undrar jag så här, vilka är oss? Därför att jag är en person som vare sig jag väljer att bo i Skåne eller i Kiruna, så äger jag ingen gruva, jag driver inget vattenkraftverk. Jag som enskild person har ju liksom ingen, jag kan inte känna att jag har större rätt till inkomster från järnmalmen för att jag råkar bo i närheten där den tas, än vad jag har om jag bor som att, ja, jag bor i Sundsvall, jo, som lever på skogsindustri. Jag tycker ju inte att jag som enskild person har mer rätt till inkomsterna från skogen för att jag bor i Sundsvall än jag skulle ha haft om jag bodde i Stockholm. Jag tycker det är som en rent, bara jag kan inte ens argumentera för det. Jag bara tycker inte att jag har det.
Nej, ja, okej. Jag skulle nog kunna argumentera för att du har det. Att det ändå är så att om man lever på en plats där det pågår en verksamhet, så är det rimligt att man får del av liksom den välfärd som kan skapas av den verksamheten.
Den platsen för mig i nuläget är ju Sverige. Det är min plats.
Jo, men då har du ju inte, jo, fast sen, då har du ju inte den erfarenheten då som du har som boende i Jokkmokk till exempel. Som är ett samhälle.
Nej, men det,
som,
på, det säger, ja, nej, det men, har jag ju inte.
Nej, men om du bodde i Jokkmokk så tror jag att du skulle ha en annan, då skulle du ha ett annat ingångsvärde, som Löfven skulle säga. Eller han skulle inte säga det, för han skulle inte alls tycka att man skulle ha det i Jokkmokk. För eftersom han förespråkar ju enhetsstaten då, precis som du. Men alltså, bor man i Jokkmokk och har lite perspektiv, så vet man ju att man bor i en ort som har stora kostnader och i viss mån faktiskt en hel del uteblivna intäkter på grund av att det pågår då en väldigt storskalig liksom inhämtning av vattenkraftsel i alla älvar. Det skulle kunna pågå en annan verksamhet där, laxfiske, turism etc. Det skulle kunna ske på ett annat sätt. Det skulle kunna skapa lokala arbetstillfällen, vilket det inte riktigt gör. Och nu så ska de arbetstillfällen som ändå finns där till del försvinna då, därför att Vattenfall vill centralisera.
Men nu pratar du om ett annat perspektiv som är, ska vi ta ut vattenkraft ur den här älven eller ska vi inte göra det? Ska vi använda den till något annat som kanske är någonting som lokalbefolkningen har större möjlighet att tjäna pengar på direkt?
Fast jag känner att jag hamnar snett i många diskussioner, och det gäller även tv-serien som jag just har gjort. Därför att mitt perspektiv är ofta lokalsamhällets. Jag försöker hålla det i huvudet. Att det finns, att liksom, oavsett om man pratar om externhandel eller om man pratar om naturresurser eller om man pratar om politik, så försöker jag liksom tänka på lokalsamhället och människorna som bor där, och att det ska vara möjligt att bo på en plats där det ändå pågår verksamhet. Om en plats är lönsam ur ett nationellt perspektiv, men olönsam för de som bor där, och svår att stanna kvar på för de som bor där, då tycker jag att då är det för mig ett bevis på att någonting är snett. Då är maktförhållandet mellan lokalsamhället och nationalstaten orättvist och skevt, och då behöver det rättas till. Och jag pratar alltid med utgångspunkt i lokalsamhällets väl och ve, så att säga. Det kanske verkar så här lokalpatriotiskt och chauvinistiskt, fast eftersom jag inte pratar ur ett specifikt lokalsamhällets perspektiv, så känner jag inte riktigt att det handlar om patriotism eller snålhet eller sådana saker, eller på någon annans bekostnad. Men jag tycker att det perspektivet kan vara rimligt att ha.
Det kan absolut vara rimligt att ha med ett sådant perspektiv i en diskussion. Det tycker jag. Och sen är inte jag heller emot exempelvis att man gör förändringar i bolagsskatten så att kommuner får ta del av skattepengar från företag där företagen faktiskt verkar.
Ja.
Det är klart att man kan göra sådana lösningar.
Det är många länder som har det. Jag
är inte emot det.
Nej.
Och det skulle såklart gynna de lokala platserna. och människorna som bor där, men det är inte min utgångspunkt.
Nej.
Utan min, jag ser ju snarare, men jag är ju mer i sådana fall som den liberal jag är åt andra hållet.
Mm.
Alltså jag menar, jag liksom i grunden så är ju jag liksom emot nationalstaten. Jag tycker ju att luften är fri, vi ska inte ha några gränser. Människor har rätt att förflytta sig vart de vill.
Och, det är också på ett filosofiskt plan.
Ja, men på ett filosofiskt plan. Mm. Självklart, eftersom det, jag ser inga förutsättningar för att vi ska kunna göra om världen i den riktningen nu. Men eftersom det är min filosofiska utgångspunkt, att jorden är allas och ingen äger en plats. Förstår du? Det är liksom ingen har mer rätt till en plats än någon annan.
Fast så är det, då vill jag vända på det och säga så. Då vill jag vända på det helt och hållet. Därför att som det nu är så tycker ju då staten Sverige att den har mer rätt till platsen Jokkmokk än Jokkmokkborna själva. Alltså staten Sverige tjänar oerhört mycket på det som finns i Jokkmokk. Medan de som bor i Jokkmokk inte tjänar särskilt mycket på platsen Jokkmokk.
Nej.
Om du ser det ur det perspektivet då? Kan du...
Ja, men om man ser det ur ett perspektiv att vi har massa människor som bor på en plats och så kommer staten dit och säger nu ska vi göra så här för det tjänar vi massa pengar på.
Ja.
Och så går det utöver och drabbar x antal personer som redan bor och har ett liv där. Då tycker jag inte att staten bara kan göra det. Självklart. Då måste man måste så att säga förhandla och i den mån det går kompensera befolkningen. För det här handlar ju också om så att säga, det som jag tänkte om jag hade bott i Kiruna, så tycker jag inte att jag som enskild person har någon större rätt till malmpengar liksom. Men om jag bor på en plats där jag lever av fiske i en sjö och staten plötsligt kommer och tömmer sjön.
Men det är ju det som har hänt.
Jo, och jag säger det. Ja, men då ska det absolut diskuteras. Och då tycker inte jag att det är okej. Men jag tycker inte att det är ett argument för att Norrland ska bryta sig loss från Sverige. Däremot så tycker jag att det är ett argument att lyssna på de här, att lyfta de här frågorna, att faktiskt börja diskutera på allvar hur kan vi kompensera människor i de här bygderna.
Men då är
hur
ju
kan vi kompensera en kommun som Pajala, för att ta ett exempel ur din tv-serie? Hur kan vi kompensera? Självklart. Jag menar, jag är inte emot att vi faktiskt pratar om och försöker hitta andra lösningar än de vi har idag.
Och då kan ju självständighetsdiskussionen ändå vara ett verktyg.
Absolut kan det vara ett verktyg och en utgångspunkt för en diskussion, men om den skulle börja bli, om det skulle börja bli allvar, alltså om vi på riktigt skulle få som i Storbritannien en kampanj där anseenlig del av norrlänningarna tycker att
fast det här... inte du lite i det här läget lite försiktigt positiv till Skottlands självständighet då? När deras utgångspunkt nu faktiskt är att de vill gå ur Storbritannien för att de vill stanna kvar i EU.
Mm, precis. Jo, men då är det ju ett helt annat perspektiv. För då handlar det ju inte om att Skottland vill ju inte ha, de har ju också folkomröstat, de vill ju inte ha mer splittring. Brexit blir mer splittring, plus att Brexit ju verkligen kommer att drabba Storbritannien, är jag övertygad om, ekonomiskt, och det kommer att drabba enskilda personer och det kommer att drabba alla som bor i Storbritannien som har vant sig vid den fria rörligheten i EU och frihandel och kunna flytta. Tänk alla britter som bor i andra EU-länder.
Det är totalt vansinnigt.
Alltså det finns ju, så att, och då finns det ju, då är det en helt annan anledning till att skottarna vill dra det här igen. För att de har en helt annan situation. Men jag tycker ju att jag menar, det dåliga här, det är ju Brexit.
Ja. Men 1993, hur röstade du då? Ja eller nej till EU?
Nej.
Du röstade nej?
Ja, men herregud, jag var 20 år och visste väl inte ingenting om
någonting.
Du hade
inte blivit liberal ledarskribent.
Nej, än. Precis. Och det var ju mer... jag röstade nej.
Hur står du nu då?
Nu är jag jättepositiv till EU. Alltså jag är verkligen...
En EU-vän.
Ja, verkligen.
Ja,
Jag är liberal ledarskribent. Så att, ja. Jo, men alltså, jag är det i hjärtat också. Det är ingenting som någon har pådyvlat mig. Ja. Sådär. Och ju mer jag lär mig om EU, desto mer positiv blir jag. Och det betyder ju inte att jag tycker att EU är liksom en felfri, fläckfri organisation. Nej, överhuvudtaget. Inte. Men det är lite grann som jag tycker att det är precis. Det är lite grann som med demokrati. Det är ju ett väldigt, väldigt skakigt system också, som har väldigt stora problem och nackdelar. Men det är det minst dåliga vi har.
Mm. Ja, jag tycker ju att det var ett enormt misstag att gå med. Men alltså, nu när vi väl är med, så är det inte så att jag tycker att vi ska gå ur, för att jag kan se negativa konsekvenser av det.
Precis, men där är det fortfarande Norge. Så är det ju så att Norge,
ja,
precis, eller Schweiz, ta de länder då som inte är med i EU, ja, det är faktiskt ändå så att de ju utnyttjar fördelarna med EU, därför att de har lyckats skriva avtal med EU. Ja, det hade vi också kunnat göra. Men om alla hade resonerat så, då hade det inte funnits något EU. Utan då nej, men förstår du hur jag tänker?
Heller,
att ställa sig utanför och bara få fördelarna.
De står inte utanför. Alltså Norge är anslutna i EES-avtalet. Det är bara att de har vissa undantag.
Men det är ju avtal som inte skulle ha funnits om inte EU hade funnits från början. Och då tycker jag att antingen köper man det och får fördelarna av det. Sen kan jag tänka egoistiskt. Ja, men vad det hade varit trevligt för Sverige om vi hade haft samma villkor som Norge. Det kan jag tänka. Men här är ju jag då säger jag igen ordet solidaritet. Nej, men
Sofia, nu är du ute och cyklar. Nu är du faktiskt på riktigt ute och cyklar. Alltså, så här, det som Norge har fått undantag för, det är ju då liksom att vissa saker, alltså vissa nationella stöd och omfördelningar av pengar betraktas som handelshinder inom EU. Det gör det inte där, vilket gör det möjligt för dem till exempel att stödja sin landsbygd på ett sätt som vi inte kan göra. Det handlar också om att de kan ha skyddstullar på livsmedel, vilket gör att de har ett levande lantbruk. Och de har liksom, jag menar, en kommun som jag besökte i tv-serien till exempel, som har 4 000 invånare, hade 50 mjölkbönder till exempel, vilket är fullkomligt orimligt i en kommun med 20 000 invånare i Sverige idag. Så hittar vi kanske 3 mjölkföretag eller sånt där, om vi har tur. Och det där har ju att göra med, alltså så här, så att då måste vi istället börja diskutera en annan sak, och det är frihandel. Och det kanske vi inte ska göra nu, men alltså så här, och då måste vi också diskutera vilka det är som tjänar på frihandeln. Och återigen, har man ett lokalt perspektiv, så är det inte säkert att man är en gigantisk frihandelsvän. Jag vill bara säga det.
Journalistik?
Ja.
Den mår ju inte heller så bra. Det är inte bara Norrland som lider.
Det är drabbad av frihandel, kan man säga.
Ja, men precis. Och då finns det ju då folk som försöker hitta nya betallösningar och nya sätt att finansiera kvalitativ journalistik. Mm. Till exempel Blankspot, som är ju så här helt crowdfundat journalistik, som gör utrikesjournalistik på platser dit typ inga andra journalister åker. Du och jag, vi gör ju kanske inte riktigt samma nivå av journalistik.
Nej, fast det vi gör är ändå att vi pratar om en del av landet som ändå har drabbats ganska hårt av liksom mediernas strukturrationaliseringar. Och vi gör en podd som handlar om norra Sverige. Och det är en del av landet som inte heller förekommer särskilt mycket i riksmedia. Så att vi
pratar om saker som andra inte pratar om i så stor utsträckning.
Det är ett slags komplement, kan man säga, till i medielandskapet.
Ja. Och vi crowdfundar också.
Ja. Mm. Genom patreon.com/Norrlandspodden så kan man gå in och stödja vår podd. Man väljer själv hur mycket man vill stödja varje avsnitt med, och pengarna dras från kontot enbart när det publiceras ett nytt avsnitt. Och vi är superglada om du vill göra det.
Jättetacksamma är vi ju såklart om folk är beredda att betala för att få lyssna på våran podd.
Det pågår ju ett arbete i Sverige nu med nya regionbildningar. Och det känns ganska förhastat och det känns ganska ogenomtänkt. Och man vet inte riktigt vad det ska syfta till och sådär. Men det har väckt otroligt mycket känslor. Och nu...
Det här står, jag kan säga att våra lyssnare ser inte det här. Men jag står och grimaserar jättemycket nu och undrar, vad fan säger han?
Ja.
Vad då ogrundat, ogenomtänkt, slarvigt, ingen vet. Det finns väl ingen fråga ever i det här landet som har utretts så grundligt och så många gånger som just regionfrågan. De senaste liksom 50 åren.
Ja, fast de förslag som nu ligger på bordet och som man ska ta ställning till känner inte jag riktigt att det finns ingen som har lyckats förklara för mig, tycker jag. Så här, det, för Norrlands del så handlar det om så här. Att södra Norrland, den del som jag bor i, jag bor i Gävleborgs län, den ska ingå i en slags stor, konstig mellansvensk region som liksom på något sätt ska gå som en halvcirkel runt Mälardalen, som ju förstås ska vara en egen jättehärlig tillväxtregion. Och sen så ska den liksom runda Mälardalen och liksom ha med Örebro, Närke och såna här saker, Bergslagen och Uppland och så. Och södra Norrland skulle då inte längre vara en del av Norrland som region betraktat. Och sen så ska då resten av Norrland, det vill säga de fyra norrländska, de fyra nordliga länen, Västernorrlands län, Västerbottens län, Norrbottens län och Lappland, ska vara en och samma. Nej, Jämtland, förlåt. För Lappland ingår ju
precis.
I
Precis, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland är tänkt att vara en region.
Ett stor Norrland.
Fast...
Och det här är ju folk jättearga på.
Ja,
och
jag är jättearg för att de kallar den för Stor Norrland. Eftersom det låter ju som att vi skulle göra Norrland ännu större. Men det här är ju inte ens hela Norrland. Det här är ju ett område som är mindre än Norrland. Så det borde ju snarare heta Lillnorrland eller så här, Norrland.
Men som, jag kan känna så här, jag kan vara i mina när jag är positiv så kan jag tänka att de nuvarande länen, regionerna, de funkar ju inte så här fantastiskt bra, kan jag tycka. De flesta lider av inre slitningar. Jämtland är lite grann ett undantag, för det ligger helt och hållet i inlandet. Jämtland, region Jämtland, där ingår ju Härjedalen och Jämtland, de två landskapen. Och det är ganska glesbefolkat, och där finns det ett väldigt naturligt centrum i Östersund. Och sen så finns det turistorter och sådär. Där är de ju extremt mycket emot det här. Där kommer det ju bli folkomröstning nu. De har ju lyckats samla ihop, 20 000 namn. Eller
det verkar som om det lutat i Norrbotten också, tror jag.
Och Västerbotten också, tror jag. Det är väl Västernorrland som är försiktigt positiva än så länge till det här. Men Jämtland är lite grann ett specialfall. Men om vi sen tittar på de här länen då, som består av kust och inland och som har sina regionhuvudstäder vid kusten, som är då tillväxtmotorer. Man måste ju också sätta det här i perspektiv, därför att de senaste 20-30 åren så har vi inte haft en nationell regionalpolitik, utan vi har haft en regionaliserad regionalpolitik, det vill säga att varje region själv har haft liksom ett eget uppdrag att bedriva tillväxtpolitik. Och den politiken har i mångt och mycket gått ut på att man ska ha en stark tillväxtmotor i varje region. Sundsvall i Västernorrland och Umeå i Västerbotten och Luleå i Norrbotten till exempel. Det här har ju fått lite grann till konsekvens att kust och inland har glidit isär och det har blivit spänningar. Och när det ska centraliseras i verksamheter så centraliseras i regel allting till de här tillväxtmotorerna, och det har varit en ganska medveten politik. Och eftersom det här funkar så dåligt och de här länen och regionerna funkar så pass dåligt, så har jag tänkt att men tänk om man bakar ihop alltihop. Då krävs det ju en nivå av decentralisering inom den här stora regionen som kanske skulle kunna se ut på ett annat sätt, som kanske inte behöver nödvändigtvis följa den här liksom centrum-periferi, kust- och inland-konflikten på samma sätt. Och då kan jag tänka att då kanske det vore en schysst grej. Men problemet är att förslaget innehåller egentligen inga som helst förklaringar till hur den här stora regionen ska förvaltas.
Jag tänker så här, att på pappret och i teorin och Och utifrån en allmän känsla som man kan ha, som man kanske inte ska ha som utgångspunkt för att fatta beslut. Men utifrån det så ser jag ändå att det är rimligt att för det första modernisera ett, för det här handlar ju om offentlig förvaltning. Alltså det är ju i grunden så handlar det om hur förvaltas Sverige. Mm. Och det nuvarande systemet, det är från början på 1600-talet när Sverige delades in i län. Och sen har det fortsatt. Man har haft de här länen och Sverige har ju förändrats otroligt mycket på de här 500 åren. Och det finns av den anledningen, alltså det finns stora anledningar att se över systemet. Mm. Och när man då har gjort det i otaliga utredningar så har man väl kommit fram till att dels att det redan finns, för det här gäller ju inte bara det också, att jag tror många tror att det här handlar om landstingen. Att det är liksom landstingen som ska slås ihop. Men det här handlar ju om all, så att säga, all förvaltning som har varit utlagd regionalt. Alltså statens förlängda arm ute i landet som... Ja, till exempel länsstyrelsen, det är även så här domstolar, det är polisväsendet. Alltså det finns ju universitet, alltså det finns ju väldigt många ändå så här statliga verksamheter.
Fast vården skulle ju inkluderas.
Ja, absolut. Det är en del av det, men det är ju ändå inte, det här är ju liksom landstingen och länsstyrelserna och verksamheter som redan under de senaste åren har, så att säga, verksamheter som tidigare låg under länsstyrelsen som har liksom, vänta, och så har det skapats så här spontana regionsamarbeten på olika sätt, olika landsting jobbar ihop, olika andra regionala verksamheter jobbar ihop och så tänker man att ja, men då kan vi försöka rita nya regiongränser utifrån vilka som redan samarbetar. Men eftersom det är så många olika verksamheter så finns det ingen tydlig karta som har försökt att rita den. Och när man har gjort det så har man kommit fram till att för att varje region till exempel ska kunna ha ett universitet med forskning och det ska finnas ett visst befolkningsunderlag och så har man räknat att det måste vara typ minst 600-700 000 för att det ska bära sig. Och det är ju också på alla sätt rimligt so far i liksom tanke i ritningen så där. Och det finns exempel, man har bildat regioner i södra delar av Sverige. Det påstås att ja, men det är bra för de mindre orterna. För de har fått mer verksamhet utlagt på sig och det funkar så bra här. Mm. Och det är ju jättebra. Och då glömmer vi det som ändå jag tycker är en väldigt unik sak med Norrland. Det är våra stora avstånd. Det är ju så. Vi är så extremt glest
befolkade. Men är inte du för den här storregionen?
Jo, alltså jag är för den utifrån också att jag tror när folk flyttar, när vi ser liksom en kompetensflykt, när liksom samhället som helhet förändras. Jag kan absolut se en poäng. Alltså jag då som bor i Västernorrland, som ju är liksom ett kanske, jag vet inte, det minst attraktiva av de här länen i den här storregionen.
Jag kan bara hålla med.
Ja, men utifrån det så tänker jag att vad härligt liksom om jag får åka till Umeå när jag blir sjuk istället för att vara i Sundsvall. Mm. Nej, men på riktigt, det kanske är ett väldigt egoistiskt perspektiv, men från Västernorrlands perspektivet så ser jag att det skulle kunna finnas väldigt många fördelar. Absolut. Men det som är problemet och som gör att jag inte så här säger halleluja, det här kommer att bli jättebra, det är ju, som du också påpekar, genomförandet. Hur ska det här genomföras?
Det finns ju ingen som har berättat
vem är det som ska styra?
Var ska
hur
det
ska styret se ut? Varifrån ska det ske? Och hur ska, så att säga, den här övergångsprocessen se ut? För att den ska vara så smärtfri som möjligt.
Och då kan jag tänka precis.
Och det ska gå fort. Det här är ju tänkt då att vara klar, eller att genomföras typ 2019, tror jag.
Ja, det är jättestort.
Och jag kan säga att jag har blivit lite mindre positiv när jag har sett vad som har hänt med polisens organisation. Mm. När de ja, omorganiserade och ska vara liksom en enda myndighet istället för att finnas. De har ju gått från att finnas i varje län till att bilda regioner, och nu ska det bara vara en polismyndighet.
Mm.
Och det är så mycket kritik det har fått, både internt och externt, och hur folk mår dåligt i polisen och vill sluta jobba, och en upplevelse av att polisen på många sätt inte fungerar riktigt som den ska. Och det är då en organisation som det är så svårt att förändra.
Men du, Sofia, alltså så här, en sak som ändå borde vara tämligen uppenbar, för det, du var ju just inne på det också, det är ju att vad är det som händer i en region? Vad är det som händer i, liksom på alla nivåer i det svenska samhället? Jo, det är ju att allting centraliseras, eller hur? Om vi tittar på en kommun, så pågår det ju hela tiden centraliseringar till liksom kommunens huvudort. Tittar vi på ett län eller en region, så sker samma sak. Och den stora faran med att skapa en sån här stor region är ju givetvis att nu kommer det ju då centraliseras ännu mer. Eller också så är det, som jag då hoppas eller inbillar mig, så extremt naivt att det skulle kunna leda till motsatsen, eftersom den här regionen är så stor så att det inte går att centralisera i den. Därför det verkar ju också vara någon slags fantasi hos Ardalan Shekarabi och liksom hans medarbetare som har kokat ihop den här idén, att man ska kunna då skapa samhällsvinster genom centraliseringar i Norrland, där som du säger, det finns så enormt stora avstånd. Men ser du, alltså så här, jag tycker att det är ju verkligen en överhängande risk.
Och jag vill mot den risken vill jag ställa en förhoppning eller en möjlighet som jag ändå ser. Och det är ju det utifrån självständighetsivrarna. Att här har ni ju faktiskt en möjlighet att åtminstone på ett administrativt plan bli mer självständiga. För det är ju så, alltså de här fyra Norrlandslänen, det är inte så att de blir självständiga, men de kommer ju att få ett större möjligheter att lobba mot resten av Sverige. För det som finns, det vi ser nu, det tycker jag ändå är, det är ju också som ett krig mellan de fyra Norrlandslänen om vem som ska få olika satsningar, vem som ska bli störst, vem ska vara huvudstaden här, eller vem. Så det finns ju massor med slitningar mellan de här länen. Men om de liksom tvingas att liksom organisera sig tillsammans, så tror jag också att vi kommer få en bättre helhetsbild av liksom vilka behov har vi för att hela Norrland ska leva. Hur ska vi satsa på infrastrukturen? Istället för att varje län satsar för sin lilla järnvägsträcka, så finns det större möjligheter till samordning och se helheten. Var behöver vi järnväg i Norrland? Och jag tror att det kommer att bli, eller tror vet jag, men jag hoppas, jag ser att det finns möjligheter till bättre möjligheter att påverka på riksplanet om de här fyra länen tvingas hålla ihop.
Jag skakar på huvudet nu.
Jag ser det. Förklara.
Jag tror att det är en naiv förhoppning. Jag tycker att vi är alldeles för få. Och vi, de här fyra nordliga länen, vad handlar det om i invånare? Vad kan det röra sig om? 750 000, 800 000?
Det är mer.
800 000 invånare skulle jag säga. Om man räknar bort Gävleborg. Vad borde det bo knappt en miljon i de fem nordliga länen, och sen så räknar vi bort de 150 000 kanske som bor i Gävleborg. Säg 800 000 invånare som ska ställas då mot att det i övriga Sverige då bor ungefär 9 miljoner då människor.
9 miljoner delat på 5 eller 6 regioner.
Ja, 9 miljoner väljare får man ju då se. 9 miljoner konsumenter, och mot det ska ställas 800 000 personer som dessutom bor då liksom i en samlad,
ja, fast det är ju inget, så är det ju nu med det, den situationen förändras ju inte. Jag vet inte hur det skulle vara svårare för 800 000 att slåss mot 9 miljoner än vad det är för liksom 200 000 i ett Norrlandslän idag. Alltså
den typen av samarbeten som du tänker dig skulle underlättas, de sker ju redan. Det är ju redan nu så att liksom arbetet för att modernisera och bygga ut Ostkustbanan till exempel, och med Botniabanan och Norrbotniabanan och sådär, det sker ju redan i samarbete mellan alla de här länen. Och så att jag vet inte, jag tror inte att man blir mäktigare. Jag tror risken är att man kanske till och med blir svagare, därför att man talar med en liten pipig stämma istället för fyra bullriga kanske. Men jag vet inte, jag skulle bara vilja se den där planen.
Ja, hur ska styret se ut?
Därför att för nu så känns det som att om det här ska forceras igenom, så kommer det sluta med att Umeå blir Norrlands huvudstad. Mm. Vilket på sätt och vis är rimligt och betydligt mycket rimligare än att det skulle vara Sundsvall.
Ja.
Liksom. Och att väldigt mycket makt kommer centraliseras där. Och att jag vet inte. Det kanske uppstår. Det sker. Jag tänker också att en sån här regionalisering ökar på en professionalisering av politiken. Att vi får starkare politiker, mer professionella politiker, starkare tjänstemän, starkare enskilda tjänstemän. Att det kan också
jag är
bli...
inte helt säker på att det är en dålig sak.
Både och, skulle jag säga. Mm. Jag vet inte. Det återstår väl att se. Liksom. Jag förstår ju de som är emot också. Liksom.
Ja, men jag tänker också på, om man tänker sjukvården, landstinget, alla de här landstingen, det går liksom hackigt och dåligt och minussiffror och alltså ja, nu använder jag ett ord som du nyss använde. Alltså att jag tror att om man slår ihop dem och man tillsammans måste liksom ta fram det bästa vi kan av de här skatteintäkterna, att det blir en liksom professionalisering. Alltså det här, men det här, det är som du säger, det kanske är jättenaiva förhoppningar. Mm. Att jag tror att man ska börja sköta landstinget som ett alltså.
Men säg då till exempel att du bor nu bor du liksom i någon avkrok, du bor i Arvidsjaur eller någonting sånt, och sen så händer det saker i Arvidsjaur som då är liksom måste lösas centralt i det här nya regionstyret då, som sitter långt, långt söderut vid kusten i Umeå. Hur ser den enskilda medborgarens möjlighet ut att påverka de då professionaliserade politiker och de allt mäktigare tjänstemännen som sitter då i en byggnad i Umeå? Hur ser den möjligheten ut?
Jag tror inte att den är jättemycket mindre än vad den är nu. Jag menar, det kan vi se redan inför alla val så här. Hur många som går och röstar har egentligen koll på sina landstingspolitiker? Eller alltså, alla bryr sig om vården, men nästan ingen bryr sig om landstingspolitik.
Nej.
Så är det.
Ja, så är det.
Man har koll på liksom kommunen, man har koll på sitt kommunalråd, för det är det närmaste, det är liksom det decentraliserade. Mm. Man har koll på riksdag och regering, men landstinget faller alltid mellan stolarna. Och det ser jag ju även i, liksom, det kan vi ju ta på oss som jobbar med media. Bevakningen av landstingspolitiken och politikerna inför val, den är ju inte alls på samma sätt som kommunen och riksdagen. Och så jag tror inte att det kommer att bli så stor skillnad. Det tror jag snarare tvärtom, att ju större enhet och ju mer professionalism, desto lättare att nå ut så att folk åtminstone får någon koll på vilka det är som styr här i den här regionen.
Ju mer vi pratar om det här, desto mer peppad har jag blivit nu på ett självständigt Norrland.
Shit.
Jag bara känner det, att jag svängde här under den här inspelningen. Att jag är inte riktigt redo att ställa mig bakom än, men jag är på väg.
Ja, men då tänker jag bara vi behöver mer sammanhållning och mindre splittring i Europa och i västvärlden.
Men jag tänker också på det här som de har pratat om i Skottland, som jag tyckte lät så fint, det här med en inkluderande nationalism.
Ja, det har vi pratat om förut.
Ja.
Ja, och det är väl den som gör att de inte vill höra till Storbritannien.
Ja. Att de vill ha fri invandring eller liksom de vill ha öppna gränser. Men, de vill ha...
men vet du det om Brexit förresten? Att de som då har röstat för Brexit, det är i väldigt hög grad personer som bor på mindre orter som hittills har haft väldigt låg invandring och som nu har fått alltså EU-invandring från Polen till exempel. Och som av den anledningen helt plötsligt tycker att oj, 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 nu har det öppnat liksom en polsk butik på min gata, mm. vad hemskt så här. Och så vill de lämna EU. Samtidigt som EU-migranter i Storbritannien drar in mer skattepengar i snitt än vad britterna själva gör.
Mm. Ja, visst.
Så att det kommer att bli alltså en enorm ekonomisk förlust, bara det, de här människorna.
Du behöver inte, men om vi gör en kompromiss då, ett självständigt Norrland som är med i EU, till att börja med, är du nöjd med det?
Nej, alltså jag tror inte du kan, jag tror inte att jag kommer att omvändas här.
Kan du fundera på det?
Jag kan fundera.
Ja, ja. Det är dags för kulturtipset. Du höll på att läsa en bok.
Vi ska skicka med det till nästa avsnitt av podden. Kan ni läsa en bok? Den kom redan 2013. Har ändå lyckats gå mig helt förbi. Det är en debutroman av Therese Söderlind, heter hon.
Och den var ju väldigt omtalad.
Ja, jag har inte läst den. För jag har väldigt fina recensioner. Och
jag har problem med häxor. Visst handlar den om häxor?
Ja, alltså den handlar ju om så att säga häxbränning på 1600-talet. Mm. Eller, ja. Den heter Vägen till Bålberget, men det är inte bara det den handlar om, utan det är som en släktkrönika med flera parallella historier. Vi får följa en medelålders man i Kramfors på 70-talet, och bara det, och den är väldigt, väldigt välskriven och i detaljer och i språk, så jag känns ju som om jag förflyttas tillbaka till min barndom på 70-talet. Det handlar om honom, det handlar om hans bekymmer för sin fru som lämnar honom och för sin dotter som är tonåring. Och en parallell historia då, det är liksom förfäder till den här mannen och hans dotter då, som levde på den här platsen på 1600-talet. Och där kommer du in då, det här med häxbränning och sånt.
Mm.
Nej, men alltså mycket, mycket välskriven, utspelas då i Ångermanland och Ådalen. Mycket. Rekommendera varmt. Finns i pocket.
Mm. Kom ihåg det här med patreon.com/norrlandspodden, och så hörs vi snart.
Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.